Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Kära lyssnare, har jag äran att hälsa er välkomna till ännu ett avsnitt av Sektpodden. Jag heter Emma Genbäck, före detta medlem i Knutbysekten, och numera jobbar jag som sjuksköterska och driver Sektpodden tillsammans med dig, Rigmor.
Och jag är Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut och analytiker.
Börja med att tacka alla lyssnare för era fantastiska mejl ni fortsätter att skicka. Och att även om vi inte svarar på allt så läser vi allt och vi reflekterar över allt. Och en och annan berättelse använder vi också för våra kommande avsnitt. Vi kommer göra fler frågor och svarprogram. Så att fortsätt höra av er. Tack för det. Men ja, nu ska vi fortsätta över till ett nytt ämne. Nu har vi pratat om livets ord i några avsnitt. Vi kanske återkommer till det. Men vi kommer att prata om någonting som är ligger oss alla, tror jag, väldigt varmt om hjärtat. Barnen igen. Vi har varit inne på det många gånger förut. Du och jag var ju och såg en dokumentär på bio, Rigmor, som du ringde och föreslog för mig att vi skulle gå och se. Jag hade nog inte kommit på tanken själv, tror jag. Och det är en dokumentär som hade premiär den 15 oktober som heter Världens vackraste pojke. En dokumentär som är regisserad till Kristina Lindström och Christian Petri och handlar om Björn Andresen som var barnskådespelare till filmen Döden i Venedig 1971. Hade den premiär, regisserad av Gino Visconti, som då reste världen runt för att titta just världens vackraste pojke, och efter 5 år så hittade han Björn i Sverige, och Björn blev över en natt en barnstjärna, kan man väl säga, som fick hamna rakt in i vuxenvärlden utan vuxnas trygghet. En väldigt skakande dokumentär, måste jag säga. Jag hade en stor klump i magen när jag lämnade biosalongen, men väldigt, väldigt tänkvärd. Vad gör den världen med ett barn? Och det är vad vi tänkte tala om idag. Vill du börja med att kommentera vad du tänker om? Vad har det med sektor att göra?
Ja, alltså det är att regissera ett barn är problematiskt, därför att en duktig barnskådespelare är en barnarbetare. För skådespelare är för mig ett yrke. Och sätter man barnet med vuxna runt omkring i teamet och en vuxen som regisserar, så är det något annat än när barn leker, låtsaslekar och rolllekar med varandra. Och det här är innebär att ett barn som är en duktig barnskådespelare, den kan föreställa känslor som den inte har, göra beteenden som den inte, som barnet inte självt tänker ut, tala på ett sätt som inte barnets eget ord. Och när barnet gör det så får det beröm. Det får beröm när det under inspelning kan trycka bort vad det själv känner, om det känner obehag inför scenen eller om de tänker på något annat eller har andra, är ledsen eller rädd eller något. Om barnet kan trycka bort det så får den beröm. Och sen kan barnet överhuvudtaget inte bedöma vad slutresultatet kommer att vara, som väldigt många kan se på bio eller i tv. Är en barnförbjuden film så kan det vara en chockartad överraskning. Och det här är då ett exempel på, tänker jag, det vi har pratat om många gånger för barn i sekter. Den invaliderande omgivningen när de vuxna begär av barnet att uttrycka något som det kanske inte känner. Och det här att man inte blir, när den vuxna inte bekräftar att nu är jag jätterädd eller nu är jag jätteledsen eller nu har jag ont eller nu har jag... jag är arg eller nu är jag besviken, utan istället bara upp med mungiperna, du är glad, du är inte ledsen, du är inte arg, sluta med det. Att man då, om man är en av de sårbara i känslomässigt känsliga personerna, så kan man få med sig upp i vuxenlivet en svårighet att helt enkelt reglera sina egna känslor, att orka och förmå bära en besvikelse, bära en motgång, bära någonting som är obehagligt och gör ont. Och då kanske man slår det ifrån sig eller flyr undan på olika sätt eller dissocierar, som det kallas, att man liksom blir som inte närvarande. Det här obehagliga som pågår, det känner jag inte hur jobbigt det är. Och man kan också då med hjälp av alkohol eller droger eller andra destruktiva och självdestruktiva beteenden ta sig ur de här obehagliga känslorna som man inte förmår härbärgera.
Jag tänker också när du pratar om känslor och skådespeleri och film, och att det måste ju vara så att som barn så får du på något sätt lära känna och möta känslor både hos andra och sig själv som man egentligen som barn inte ska behöva lära känna så tidigt. Förstår du vad jag menar? Att det kan finnas känslor som man liksom tvingas att agera i eller möta som man egentligen inte ska behöva möta.
Alltså jag tror att man kan tvingas möta både det ena och det andra som barn, och att vi gör det i vuxenvärlden och med varandra, men att i ett konstlat format. Inspelningen, teaterföreställningen är ett regisserat format som ska gå, man ska gestalta någonting. Och det, jag fattar ju att det är klart vi måste ha barn. Spelar vi in Pippi Långstrump eller Ronja Rövardotter, såklart vi måste ha barnskådespelare i de rollerna. Men jag vill bara påtala att det finns ett inbyggt dilemma som visar sig också, att en del före detta barnskådespelare, för det är nämligen så att barn är man bara en kort period och sen är man en vuxen människa. Och det är det som händer när man hamnar i en, jag tror det är farligare att hamna i en succéföreställning eller en succéfilm, därför man blir känd överallt. Och om omvärlden identifierar dig med en roll och du fortfarande är barn, så kan du tro att det här kanske är jag. Så du vet inte riktigt vad som är jag och vad som är rollen.
Ja, och om man tittar på den här dokumentären som vi såg om världens vackraste pojke, så det är precis det han, Björn, fått liksom kämpa med hela sitt liv. Att han har blivit på något sätt, han känner sig som att han är fråntagen sitt ansikte och sin person. För han blev världens vackraste pojke och kom liksom aldrig ur den rollen riktigt som han upplever, utan blev bestulen på sig själv i mångt och mycket.
Det paradoxen är ju alltså att han verkligen kom ur det, eftersom den här, när den spelas in när han är 15-16 år, så är han ju i puberteten.
Mm.
Och det är det som är så intressant i filmen också, att konstverket är bestående, men att den verkliga Björn, och det finns en brutal scen i Världens vackraste pojke, den här dokumentären nu, när Luchino Visconti sitter i en av presskonferenserna, han har Björn på sin vänstra sida, och Björn kan inte franska, det är en franskspråkig presskonferens, och så säger Visconti ungefär att ja, men nu håller han ju på och växer ifrån sig. Han kanske blir en stilig man, vad vet jag, men han är mycket vackrare i filmen.
Mm.
Och då kan man säga att det, och jag, den här kärleken till ett barn som är precis på väg in i vuxen, om det är pojken, så är det ett mytologiskt motiv. Det är så starkt, så det blir som ett arketypiskt tema. Det kan vara en flicka också, som är till exempel Kåre. Persefone är alltså jordgudinnans, Demeters dotter, som också är i det här, blir bortrövad i det skedet. Och i den grekiska mytologin så har vi det här klassiska motivet med Ganymedes, som är en sån här pojke som är så vacker, så Zeus, himlahärskaren, blir förälskad i honom och tar gestalt av en örn och kommer ner till jorden och rövar Ganymedes och lyfter upp honom till Olympen, till gudarnas värld. Han finns inte kvar längre i människovärlden, men han lever för evigt som en arketypisk gestalt. Och det temat, om du kommer till Zürich där jag har levt långa perioder och nere vid hamnen, så ser du den här statyn av Ganymedes och den stora örnen som där har landat och sitter bredvid pojken. Men du behöver bara gå till utanför Nationalmuseum här, så ser du Carl Milles staty, Vingarna heter den, där den stora örnen just greppar den lilla pojken. Och det är på något sätt övergreppet, mytologiserat.
En bra bild av vad som sker. Nej, men jag tänker också, du tar upp att det är klart att vi behöver barnskådespelare för att kunna göra vissa dramatiseringar och filmer och så vidare. Och jag tänker att det är väl väldigt skillnad på, tänker jag, om man gör, ja, inte vet jag, Ronja Rövardotter eller Pippi Långstrump eller Sune i Grekland eller vad det nu var, som är barn, liksom filmer och barnserier och, som är till för barn, mot att göra att när man stoppar barn in i en vuxen värld och dessutom, som de gör i det här fallet, sexualiserar en liten pojke. Det är där någonstans som det stora övergreppet, tänker jag, sker i just filmen, och sen vad det utvecklas till. För det blir ju på något sätt, han blir ju verkligen, som du säger, han får ju en stämpel på som att vara den här unga, vackra. Och sen så får han dras med det här och försöka kompensera när han blir äldre. Hur ska han förhålla sig till den här rollen som han har fått?
Hela filmen beskriver ju ett väldigt speciellt människoöde. För att man måste ju säga det, att han är otroligt vacker. Och jag har fyra barnbarn, och två av mina barnbarn, de är precis i den här åldern. Och jag satt på skoj och tittade på bilder som jag hade tagit på senare tid. Och en av dem var otroligt mycket den här vackra pojken för något år sedan. Och den andra är det just nu.
Mm.
Och alltså, det här är ju också gossekärleken som de gamla grekerna pratar om.
Mm.
Att det har beskrivits i litteraturen, att det är den homosexuella manligheten, den sexuella mannens dragning till skönheten i den här pojken som kanske är precis på väg in i puberteten, så att du har fått de här lite, du har inte kvar trubbnäsan och de här bebisaktiga dragen, de har försvunnit, men du har ännu inte fått hår på kroppen och så, och att det är en androgyn skönhet som faktiskt pikar, tycker jag, i Björn, som Björn Andresen råkade se ut.
Mm.
Men han hade ju en komplicerad barndom redan.
Precis, dessutom. Ja, men precis. Just det här som jag pratade med börjar med, avsaknad av trygga föräldrar eller trygga vuxna människor omkring sig. För det är ju någonting som är återkommande. När man tittar på barnskådespelare som har farit illa, så är ju det någonting som är återkommande, att de inte har haft det omkring sig. Men jag tänker också på, det intressanta tycker jag också i den här dokumentären är ju just att det är en liten kille. För att många gånger så är det flickor man kanske pratar om som blir sexualiserade och blir övergrepps, att de blir utsatta för övergrepp. Men här är det en pojke som blir utsatt för det, och det är just som du säger en homosexuell värld där han till slut, jag tycker det är så, också så hemskt det här hur Visconti, de beskriver det som att han skyddar honom under tiden filminspelningen är. Då säger han att ni får inte röra honom. Ingen får röra honom. Och det är liksom...
Alltså det hör till saken att Visconti var öppet homosexuell.
Mm.
Vilket inte var så vanligt då på 60-talet.
Mm.
Och den större delen av teamet var också homosexuella män.
Precis.
Och han sa till honom, ni får inte ens titta på honom.
Nej.
Men.
Mm.
Och, alltså, har du sett Döden i Venedig, Viscontis film?
Nej, jag har inte gjort det. Jag har bara sett dokumentären.
Ja, får jag ta en liten resumé där? För Thomas Mann, om du vänder på ditt huvud där så ser du en hel hylla med Thomas Manns, jag tror jag har alla hans böcker där. Han har ända sedan mina tonår varit en författare som jag är otroligt gripen av. Han råkar vara född 1875, samma år som Jung, men de gillade inte varandra, men de rörde sig väldigt mycket runt samma tema. Thomas Mann sa, när han hade skrivit Döden i Venedig, så kände han att den boken hade han lyckats med. Det var liksom ingenting att behöva ångra. Den kom ut 1910-1912, det är lite olika uppgifter, men där kom den ut. Och vad handlar den om? Jo, den handlar om en författare som brottas med ett problem. Hans unga hustru är död och han har skrivit böcker, han är välkänd och berömd. Men nu har han kommit till en punkt när han känner att han behöver inspiration. Han är mitt i livet. Och nu kommer ett tema som var väldigt typiskt under den här tiden och i den tyskspråkiga kulturen kanske framför allt. Och det är att man uppfattade att det fanns som en motsats. Han beskriver sin far, den här författaren, som han hade varit disciplinerad och militärisk och jurist och allt vad det var. Medan mamman var känslomässig och intuitiv och konstnärlig. Så att det här är väldigt likt Jung också, men det är också likt Nietzsche när han pratar om det Apollon i den grekiska tragedierna, så menade Nietzsche att i Apollon så var det distanserade, det seende ögat, formen, självkontrollen, medan det dionysiska är det här passionerade utlevelsen där det är erotik och det är vin och berusning och karneval och kaotiskt. Så att de här två sidorna, manligt, kvinnligt, självkontroll, kaos, den germanska Norden och den hetlevrade latinska södern. Så när den här författaren beslutar sig för att göra en resa till Venedig, eller en resa söderut, så är det som att han reser in i det här känsloladdade där passionerna kan flyta fritt. Sen vill jag säga att den här Thomas Mann, han skrev en märklig betraktelse, en essä som han gav ut 1924, där han skriver om äktenskapet.
Mm-hmm.
Och hans fru lär ha varit nöjd över att han skrev den där texten. Därför så beskriver han egentligen att han själv, precis som författaren i Döden i Venedig, egentligen är homosexuell och att han har sin dragning och sin läggning i det. Men att han väljer att kontrollera den sidan och leva ett ordnat liv i äktenskap med barn och familj. Och han har också skrivit i brev och sådär till, berättat för vännerna, men att hans fru Katja, hon hade förståelse för att han kanske inte kunde visa åtrå för henne, för att han hade, och han har en tavla som i alla biografier om Thomas Mann så beskrivs den här tavlan av Ludwig von Hofmann, och det är ett gäng, några 3-4 nakna pojkar som liksom leker och kryper, och deras små bakdelar och deras, alltså det är ett väldigt, och den tavlan ville han ha med sig. De flyttade ju runt från Tyskland till Schweiz, till USA, tillbaka till Schweiz, och han hade hela tiden den där tavlan i sitt arbetsrum. Så man kan förstå att det här dilemmat som han skildrar i Döden i Venedig var också Thomas Manns egen problematik, eller en slags självbekännelse.
Och den, på något sätt kan man säga att Luchino Visconti på något sätt bär samma när han regisserar filmen då.
Alltså han är så brutal, tycker jag. När jag ser den här filmen och minns den här filmen, så är det så här att han låter pojken som spelar Tadzio, den här aristokratiska mamman med sina barn som kommer till Venedig, han låter honom leva i oskuld. Så när du lyssnar på Björn Andresen så säger han efteråt, nej men det var ett jättekul sommarjobb, det var inget problem med inspelningen. Ja, men hur var det att bli regisserad av Visconti? Nej, men han hade liksom bara 4 kommandon.
Ja, just det. Vad var det?
Gå, stanna, vänd dig om, le.
Ja, just det. Ja, precis.
Ja, så det var inga problem.
Nej.
Det är bara det. Att han ville ha den här oskulden hos pojken. Och när sista scenen är klippt, då tar han med honom med till en homosexuell, till en gayklubb. Och där dricker han, får, som pojken får, han beskriver som att han somnar på ett biljardbord. Han beskriver som att han är omgiven av svarta fladdermöss. Alltså plötsligt är världens vackraste pojke, han är tillåten. Och jag menar att det fanns en scen i filmen när den här förälskade författaren ser pojken, så kommer en äldre kille och börjar leka med Tadzio, med Björn Andresen. Och de liksom skojar, och så blir det lite retsamt, och de börjar brottas, och så rullar de runt i sanden. Och då blir det väldigt homoerotiskt plötsligt. Och så går det överstyr. Så den yngre pojken blir rädd eller ledsen och drar sig undan. Och sen vänder han sig om, och så är det den här scenen när man ser honom i motljus, och huvudet hänger ner liksom, och han går stillsamt ut mot vattnet. Och jag känner att där är det som att Visconti bara visade vad som kommer att ske med den verkliga Björn Andresen genom att göra den här scenen.
Ja, men Björn Andresen beskriver det ju själv som att vad heter det? Nej, men att filmindustrin nästan liksom, ja, men de tuggar i sig honom och använder sig av honom, och sen spottar ut honom, och där är han liksom på något sätt använd, förstörd ung pojke, och han menar ju att det här har förstört hans liv mer eller mindre. Det finns säkert flera komponenter i det, bland annat att han inte hade föräldrar. Det var hans mormor som tog med honom på den här audition till det här till exempel, och som ville att han skulle göra det här, och hans mamma tog livet av sig när han var yngre och så vidare. Så det finns flera komponenter, men han var en skör pojke. Men det som är intressant, kan jag tycka också, det är att när man söker på barnskådespelare, så är det är ju flera stycken som går ungefär samma väg. Så uppenbart så är det ju en värld som inte är lämplig för barn. Många gånger mår de väldigt dåligt och blir väldigt skadade av det.
Emma, nu får du mig att tänka på Peter Jöback, som i ett sommarpratprogram i P1 berättade om hur det var när han upplevde att det var dysfunktionellt och bråkigt och otryggt under en period hemma hos honom, sökte sig till teatervärlden. Och hur han blev utsatt för övergrepp av en man. Och hur han sen kunde ty sig till andra män och säga, du får göra så med mig. Mm. Alltså att ett barn som känner sig ensamt och utlämnat. Och när det gäller Björn Andresen så går han inte in tydligt på vad det var som hände egentligen. Men Visconti hade skrivit ett kontrakt som jag varken pojken förstås inte förstod, men kanske inte hans mormor heller, om att han liksom ägde på något sätt rätten till vad pojken ställde upp på de närmaste 3 åren.
Ja, hans ansikte hade han rätten till, tror jag, till det stod.
Ja. Ja, så att, och vad innebär det?
Ja.
Ja, bland annat innebär bara ju att Björn Andresen åkte ner till Paris där han levde som någon slags toyboy till män som kunde ha som en trofé världens vackraste pojke.
Mm.
Och han fick, han nämner att han fick 500 franc i veckan i fickpengar förutom att bo i de här lyxösa våningarna som de här överklassmännen hade.
Mm.
Och liksom vad som hände med honom där.
Mm.
Och,
Men om man går ett steg till då, du började prata nu lite grann, Rigmor, det här med att det liknar barn som lever i en sekt. Jag tänker på det här som du började med att tala om, att man blir regisserad till hur man ska känna och att man inte blir, man får liksom inte bekräfta den känslan man faktiskt har, utan man ska istället le, eller man ska liksom på kommando känna saker, och det är ju på något sätt likt en skådespelare, och en vuxen klarar det, men ett barn kan ta skada av det. Vad tänker du där när det gäller sekten och likheten med en barnskådespelare? Vill du utveckla det lite mer?
Ja, barnskådespelare kan ju få en roll och efter inspelningen är det klart, och då handlar det ju om att föräldrar, familj, allting kan återgå till någonting normalt. Det kunde det inte för Björn Andresen.
Mm.
Utan han rycktes ju in i den här andra världen. Men när det gäller sekten så är det ju så att sektledare brukar tro att de skapar en ny mänsklighet. Att de är pionjärer för en bättre mänsklighet. Och vilka är de nya människorna som ska ta över? Jo, det är barnen.
Mm.
Så man tenderar att dressera barnen som om de vore en slags... De beskriver det ju som att de fick spela en roll. De fick en roll tilldelad till sig.
Mm.
Även barnen i Knutby.
Mm.
Även barnen som Karin berättade om i Livets ords kristna skola.
Mm.
Att man får inte vara den vanliga. Man får inte leka med barn som inte hör till sekten.
Mm.
Utan man drillas in i någonting som man får ta ställning till, och det klarar man ofta inte förrän i de sena tonåren, början av 20-årsåldern.
Mm.
Därför man, barn lever i jättarnas land, och jättarna, det är de vuxna och det är också de äldre barnen.
Mm.
Och man får liksom försöka ta sig fram.
Mm.
Och lever man i en schysst miljö så prövar man ut hur människor fungerar med sina jämnåriga.
Mm.
Och det är som sagt en helt annan sak när barn anordnar en liten cirkusföreställning som andra kompisarna och föräldrarna får komma och titta på. Eller när de klär ut sig till skott, till påskkärringar, och kommer och är någon annan, för de är utklädda.
Mm.
Men det är något annat att ha regi och sen bli förevisad på film eller tv och plötsligt undra, är det jag? Eller är det här jag?
Mm.
Att man kan få som ett skifte i. Barnen i sekter, de ser ju inte sig själv exponerade på det sättet.
Mm.
Som man gör i en film. Eller...
Mm. Men när du nämner Knutby så jag har inte alls tänkt på det innan. Men jag kan inte låta bli att tänka på...
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vad heter det? Josefin Franks dotter som blev utnyttjad av Urban Fält och hur hon beskriver hur hon liksom tror att hon måste gå in i en roll att finnas för honom som liksom, och hur det utvecklas till att till slut till och med blir sexuellt därför att hon tror att hon måste ställa upp på det för att den här världen, föreställningsvärlden som då byggts upp omkring det här där då Urban har en, verkligen liksom som att säga, målat upp faktiskt, ja, men ska man säga, en filmatiserad värld där hon ingår i det för att kunna förverkliga Jesu återkomst och allt vad det är för någonting, och hon måste ställa upp på det, och hon vet inte alls vad som är sig själv och vad som är hennes vilja och vad som är hans vilja och vad som är Guds vilja, och, utan det blir bara ett sammelsurium av allting som gör att hon går med på saker som hon sedan efterhand aldrig skulle ha velat gå med på om hon hade fått bestämma utifrån sig själv. Och jag tänker att det är ganska, blir på något sätt ganska likt, kan jag tänka, när man, om man blir tillräckligt indragen i en värld där man inte vet vad som är verklighet och vad som är fiction.
Jag skulle i det här sammanhanget vilja ta upp ett extremfall på invaliderande omgivning där man blir regisserad.
Mm.
Och det är någonting som nu diskuteras i Läkartidningen och i vårt yrkesfält. Och det är de så kallade apatiska flyktingbarnen. Kommer du ihåg dem?
Ja, berätta gärna lite mer. Jag kan inte säga att jag vet.
Det finns en diagnos som bara tydligen finns i Sverige. Och det kallas uppgivenhetssyndrom. Det här var barn där föräldrarna väntade och hoppades på att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Och de här barnens familjer kom från ett speciellt område i österut. Och barnen låg och rörde sig inte, öppnade knappast ögonen och fick liksom sondmatas. Och då sa man i sjukvården och de behandlingsansvariga läkarna att det är väldigt viktigt att barnens föräldrar finns omkring när de har drabbats av det här uppgivenhetssyndromet.
Mm.
Men i Norge till exempel så hade man barn med samma beteende. Och då lät man inte föräldrarna vara med. För man misstänkte att det kunde ha att göra med att man hade, i Sverige i alla fall, gett uppehållstillstånd till familjen. Och då hade barnen tillfrisknat.
Just det.
Och då fick man den här tanken, är de här barnen, och Ola Sandstig har ju skrivit en bok om det, men nu är det också läkarkollegor som har jobbat med det här och som har gjort jämförande studier, så har man sett att om man särskilde barnen från föräldrarna, då tillfrisknade de.
Mm. Så med Ola Sandström är han
den författaren, han har skrivit en bok om de här barnen. Och för nu är ju, det är ju så med barn att de förblir inte barn.
Mm. Barn, nej, de blir ju vuxna.
Och då kan de berätta, precis som barnen i Knutby och precis som barn överhuvudtaget. Jag ser ju inte barn som barn på det viset att de är stationärt små, men det verkar som om en del människor inte tänker på det.
Mm.
Eller att de, Knutby kanske man hoppades att Jesus skulle komma innan sanningen uppdagades och de kunde berätta.
Mm. Jag tror inte ens man tänkte att något skulle uppdagas, för man trodde inte man gjorde fel. Hemska tanke.
Ja.
Mm. Men alltså, det man kom fram till då var att de här barnen var, om man nu ska använda ordet, regisserade av sina föräldrar till att, att göra det här liksom, eller att bete sig på det sättet för att de skulle få upp ett hållstillstånd. Det var som ett slags förtvivlat försök att, i deras situation då. Och
det blev liksom, barnen, en del barn kunde ju, de blev inte, fick inte de här förändring, kroppsliga förändringarna som man får när man inte rör sig utan bara ligger så. Utan en del barn visar sig tassa upp. De var ju jättehungriga på nätterna när man inte såg. Så att det har uppdagats. Så det liknar ett slags skådespeleri i verkligheten.
Mm.
Där barnet fick en roll för hela familjens skull. Och ibland kanske inte ens föräldrarna var medvetna i sin desperation. Nej. Så att man kan inte heller säga att det var ondskefulla föräldrar. Nej. Och så, utan de här extrema livssituationerna så kan sånt här hända.
Mm. Ja, desperation är nog ett väldigt bra ord för vad som driver mamma och pappa.
Jag skulle vilja säga en sak till.
Mm.
Om vi går tillbaka till den här gossekärleken och den här skönheten, för det var ju världens vackraste pojke.
Mm.
Det var inte världens duktigaste skådespelande pojke eller världens duktigaste pianist. Han är ju faktiskt han var ju en jätteduktig pianist när man hör.
Ja.
Alltså han är ju begåvad.
Mm.
Och det är ju det som också är slående, att man gärna tittar på ansiktet, för man anar både intelligens och hans hållning. Han har ju det som kallas karisma faktiskt. Det har han än idag när han ser ut som en jag vet inte vad vi ska jämföra med.
Nej, men han har ett väldigt spektakulärt utseende med sitt långa, långa gråa hår, sitt långa gråa skägg. Så han har ett utseende som utmärker sig, får man ju säga.
Ja, och så är han asketiskt mager och så har han den där långa svarta skinnrocken på sig.
Mm.
Alltså vore han hårlös och knubbig så kanske så skulle han inte ha riktigt den här utstrålningen.
Nej.
I sitt förfall, för det handlar ju ändå om ett förfall.
Mm.
Men om vi går tillbaka till det här med skönhet.
Mm.
Plötsligt, han är ju slående vacker.
Mm.
Men skönhet, det kan vara örats skönhet i musiken.
Mm.
Och soundtrack i Viscontis film, det är ju Gustav Mahlers Adagietto, som är en av satserna i hans femte symfoni. Den skrev han någon gång strax efter förra sekelskiftet. Jag tror 1901, 1902, 1903 eller någonting sånt. Och det är ett så otroligt känslomättat. Alltså hela den musiken är, det finns ju en takt och en rytm, men den är så omärklig, för att det liksom bara flyter.
Jag skulle säga det. Ja, precis.
Ja, men man följer med som i vågor. Och många har ju då menat att Thomas Mann var inspirerad av Mahler, som faktiskt dog han dog i Wien, inte i Venedig, och han dog 1911. Men jag tror han skrev på den här novellen tidigare. Jag upplever ju att den påminner mycket mer om Oscar Wildes död.
Mm.
Och Oscar Wilde var ju homosexuell och dömdes för det i en rättegång och fick 2 års straffarbete plus karaktärsmord, varför han levde i exil i Italien och i Frankrike. Men alltså det är så, i den här, när den här författaren i Döden i Venedig, när han släpper på sin självkontroll och allt det här som är hans vanliga identitet där uppe i hemstaden, och så bara låter han sig gripas, han gör vad som helst bara för att få titta på den här fullkomliga skönheten som man upplever i Tadzio, som egentligen inte pratar överhuvudtaget i rollen. Han bara finns där och han klinkar lite furilise på pianot och han ser lite men som en ung kille. Men när den här författaren börjar liksom att tappa, och så ser han, och vad jag ser gammal och trist ut och hur jag blivit egentligen. Och nu kommer en riktigt Oscar Wilde lika att han beger sig till en frisör liksom, som färgar hans hår och gör en liten fiffig grej med mustaschen och lite rouge på kinderna, och sen går han ut och klädd i en vit kostym och vit hatt med rött band och röd slips och liksom hoppas på något sätt att han ska vara attraktiv för den här pojken, och han ser ju bara, han förlöjligar och förnedrar sig själv.
Mm.
Och sen är det då beskrivet hur han i den, när han äter de här jordgubbarna trots att det finns pest eller kolera, alltså det är någon epidemi på gång där i området. Och sen så småningom, så, men han dör i sin solstol vid stranden när han betraktar den här pojken.
Mm.
Och det är för mig, man ser hur det var för Oscar Wilde den sista tiden i sitt liv. Så han hamnade också i det där med att sminka sig och liksom en sista desperat försöka gripa den här skönheten.
Ja.
Men konstnärsögat och konstnärsörat är elakt. Mm. Därför det dömer. Och det kan fördöma det som inte är. Och det är också det någonstans som finns i den här kortromanen Döden i Venedig och i Viscontis film och i den här dokumentären som kommer nu långt efteråt, att det dömande ögat som inte bara var regissören utan också alla vi åskådare som är gripna av filmen och ser den som en, gör den till en kultfilm.
Mm.
Och att det satte sin prägel på den här känsliga pojken. Han säger ju också att när han spelade ett stycke av Liszt, jag menar Liszt, han säger att han hade stora, han hade stort grepp, hans händer kunde ta de här stora ackorden.
Piano.
Men han kan inte det längre, för han börjar få det som på läkarspråk heter Dupuytren's kontraktur, alltså han får inte ut, och han har inte levt så att han har övat den här delen av sin begåvning, men att han beskriver hur han spelade ett stycke av Liszt i ett sammanhang och då kom det fram en elegant konstintresserad av, och kan du något också?
Precis.
Alltså det var nästan så att filmens framgång hämmade hans egen begåvning och den yrkesväg han ville gå.
Ja, men precis. Ja, men det var ju det vi pratade om precis i början där, att han upplever att han har blivit fråntaget liksom sig själv, utan han har bara blivit det här vackra pojkansiktet. Mm. Det är det människor ser. Så att till och med när han spelar fantastiskt på piano så är folk förvånade över att han gör det, för att han är ju bara den vackra pojken. Nej, men jag tycker det är intressant att du pratar om det med skönhet och att det faktiskt någonting som är så otroligt, men skönhet är ju någonting som ger men det är ju någonting som är lustfyllt, som ger någonting vackert till själen, till livet på något sätt, men kan också vara en så fruktansvärd ondska i, som du beskriver, när det blir en dömande. Därför att när man pratar om världens vackraste pojke eller söker den skönaste och vackraste pojken, då blir han bedömd bara utifrån sitt utseende till exempel, och man ställer ju andra människor bredvid och säger att de inte är lika vackra, och man dömer människor utifrån.
Men det finns en sak. Det finns en ännu ruggigare krok i detta.
Mm.
Och det är sadismen.
Mm.
Sadismen har fått sitt namn av den här franska författaren som skrev ner sina erotiska fantasier på 1700-talet, som brukar kallas markisen de Sade.
Mm.
Jag tror inte han var markis egentligen. Men det här är inte ordagrant, utan det är som jag minns det nu, att han säger att oskulden i det här fallet, de här unga flickorna då, som man fantiserar om, oskulden har en slags högmod eller en slags mallighet. Alltså den unga flickan som inte är intresserad av den här skruttgubben som sitter och vill åt henne, utan går vidare, tänker inte på den här farbrorn. Och så säger han, oskulden, ungdomen, har en ett högmod som kräver att man bestraffar den.
Mm.
Och då ser du hur det här övergreppsbeteendena, när de här, när Visconti och hans team har betraktat den här vackra pojken under en sommar när de spelar in, så tar de honom till den här brutala gayklubben och utsätter dem för precis vad de vill.
Mm.
Och att det är inte omtänksamt.
Mm.
Utan det är någonting helt annat. Mm. För att skönheten kan också locka fram konstiga saker hos en del människor. Och vi vet aldrig vem som kämpar med sådana inre demoner, eller vad vi ska kalla det för, där man har övergreppsfantasier.
Mm. Mm.
Och därför behöver barn, alltså närstående som beskyddar dem.
Mm.
För det kan barn inte förutse. Är man jättesnäll mot barn så kan man få med sig dem in i alla möjliga situationer.
Mm. Ja, ett barn ska inte behöva klara av sådana situationer, utan det ska vuxna göra som finns runt omkring dem. Jag tänker också på Björn Andresen som, när man får följa honom i den här dokumentären, så blir det ganska uppenbart trots allt att han på något sätt fastnar ofrivilligt i den här rollen som en, ska man säga, en evig ungdom eller yngling, eller att han liksom, för det kommer ju fram på något sätt i, han bjuder ju på det själv, att han ändå är ganska svårt att ta ansvar, svårt att liksom möta upp människor i deras behov, utan han är liksom nästan lite stympad i sitt sätt att hantera omvärlden, som men omogen, man ska säga, och skadad av sin tillvaro, och är någon slags pojke nästan bitvis, även som vuxen man. Och skadad helt enkelt. Vad tänker du om det?
Jag menar att det är på det sättet att han bildar ju själv familj. Och så händer det här fruktansvärda, att vid ett tillfälle när han kanske är berusad, att hans lille tvåårige son, hans hustru lägger tvååringen till honom när han ligger och sover. Och sen när hon kommer tillbaka efter, jag tror hon bara lämnade den äldre flickan på dagis, så är pojken död. Och Björn Andresen anklagar ju sig själv för det. Och han beskriver att han efter det tog till alkohol, hade en långvarig depression. Men när man träffar hans vuxna dotter i filmen så säger hon att men pappa var ju jättesnäll när vi träffades. Men det var ju sporadiskt. Och det här, att man inte riktigt är committad till någonting, utan att man glider. Jag måste säga att min lärare vid Junginstitutet, som jag trots allt tycker så mycket om, med trots allt Marie-Louise von Franz, som var Jungs närmsta medarbetare, hon utgick från en essä som han skrev om arketypen, den evige ynglingen, puer eternus. Alltså puer betyder yngling, och motsvarande den eviga flickan då, puella eterna. Men puer eternus, hon skrev en bok som man brukar säga kanske är en av de som är mest uppskattade av hennes böcker, som heter The Problem of the Puer Eternus. Jag tror hon skrev den, kom ut 1959. Det var ju långt innan jag träffade henne. Men hon beskriver där en personlighetsprofil som faktiskt påminner om det livsöde som Björn Andresen har levt. Nu är han ju i slutet av 60-årsåldern när filmen kommer. Och det är mannen liksom som någonstans är knuten till vad man kallar ett moderskomplex. Det vill säga, i Björn Andresens fall så hade han dels en dominant mormor och dels en mamma tidigt i livet. Och så berättar han ju att hon tog med sig sina två barn med, liksom reste runt i något flackande bohemliv. Och han märkte att mamman var olycklig. Och så bestämde sig den lilla grabben, han kanske bara var i 6-7 års åldern, att när jag blir stor ska jag rädda mamma.
Just det.
Och det här har vi varit inne på tidigare, att jag kallar det billigt talat för att när ett barn är orolig för sin förälder, alltså det är som att man vänder sig om lite. Man ser sig över axeln, som Orfeus i Underjorden. Han får inte se sig över axeln, men han tänker på Eurydike. Är hon med? Var har jag henne? Och till sist vänder han sig om. Och de blir åtskilda. Hon blir kvar i Underjorden. Och lite så här kan det kännas när man träffar en man som långt upp i livet haft svårt att binda sig. Svårt att ta ansvar för barn och familj och försörjning. Alltså det här lite glidande, så kan de ibland kan de ha väldigt intressanta filosofiska tankegångar, och inte minst andliga intressen, alltså att man tar ett skutt förbi verkligheten här och nu till evigheten. Så man kan ha väldigt härliga diskussioner med varandra och så. Men, och sen när det kommer till kärleken, om det är en heterosexuell person, den här mannen, så är det som att de blir förälskad kanske, men det var inte riktigt hon när man har väl varit tillsammans med varandra. Så, nej, men det var kanske någon annan. Och när man pratar med dem så brukar de säga ungefär som att, alltså jag känner att om hon skulle knacka på, att det finns någon för mig, och om hon ringer på dörren, jag kommer att känna igen henne. Och då de beskriver egentligen någon som har allt han önskar sig och som älskar honom själv villkorslös, som förlåter allt och förstår allt och tycker om allt. Och det är ju egentligen
en utopi. Inte,
nej, ja. Det finns ju en sån kvinna. Men det var ju vad man gör som mamma.
Jaha, okej. Okay, ja.
Men,
men inte en... Ja.
Nej, det blir svårt att hitta den ibland
i en älskar. Ja, ja, men precis.
Ja, så att, och det tycker jag det där... Den boken kan jag faktiskt rekommendera, för att det här... Att förstå dem, men att det samtidigt kan vara ett kreativt tillstånd. Mm. Att liksom glida runt lite sådär och fortsätta ha den här eviga ungdomen. Och som när i filmen så säger Björn Andresens flickvän att du är mitt livs kärlek. Mm. Och då svarar han, förtjänar jag det? Alltså det kommer inte ett svar då, och du är min
eller,
nej. Det är ungefär som när prinsessan Diana och prins Charles hade förlovat sig, och frågar journalisterna, älskar ni varann? Och då säger hon, tittar under lugn, ja, of course, klart vi gör det. Men han säger, whatever love is. Och då känner man ju redan där att prins Charles har hjärtat någon annanstans, inte för att jag kallar honom en evig yngling, men alltså det där undanglidande, blir man kär i en man som har det här som vi kallar då poeriternuskomplexet, om man pratar med jungtermer, så får man den där mannen som liksom glider undan, och så får man fatt på honom igen, och så blir han grym och kall, och sen så ibland så är han varm och kommer tillbaka, så man hamnar i en konstig svänggunga som påminner om det vi har varit inne på tidigare när vi pratade om det vi nästan kallar en tvåmansäng.
I det här fallet med Björn Andresen så tänker jag i alla fall, som inte kan så mycket om det här, att det beror så mycket på vad han har varit med om, hans uppväxt, att han har blivit sån. Men jag förmodar att det också finns människor som har en sån personlighet som kanske inte beror så mycket på, eller? Att det kan finnas olika typer anledningar till att man är sån.
Jo, men det är både och. För att även Björn Andresen hade en möjlighet att säga till sig själv, nu tar jag mig samman, jag har ändå en dotter, nu gäller det att vara pappa för henne, nu gäller det att hugga igång med försörjning och allting. Mm. Men att han också hänger sig åt sin depressionen, går in i missbruk, alltså att det finns ett flyktbeteende, tänker jag. Visserligen har han en svår uppväxt, men alla som har en sån uppväxt med problematik bär inte med sig det på det sättet. Nej. Så jag tänker inte att vi är bara determinerade av det som har hänt oss, utan att vi också har ett ansvar som vuxna.
Mm. Ja,
men att han är tilldragande än idag i sitt grånade förfall, det håller jag med om.
Ja. Ja. Nej, jag tänkte på en annan barnskådespelare som är väldigt välkänd, Judy Garland, som när man läser om henne och alla hennes flyktiga äktenskap, finns ju de som har haft ännu fler äktenskap, jag tror hon har haft 5, men de är väldigt korta och väldigt flyktiga liksom. Jag tänker samma sak där, jagandet efter någonting som man behöver men som man inte får i de här relationerna, för att man vet kanske inte ens vad man behöver. Och hon har ju också en historia med psykisk problematik och droger och så vidare, utifrån just att hon blev känd så tidigt och inte hade föräldrar som fanns för henne. Så det är ju samma historia som upprepar sig, tänker jag.
De var den lilla flickan i Trollkaren, filmen Trollkaren från oss.
Ja.
Och det är ett väldigt bra exempel på motsvarigheten i kvinnlig skepnad.
Mm.
Då att hon är den här Poella Eterna, den eviga flickan, som också söker kanske en faderlighet egentligen i de här männen hon gifter sig med, och hoppas på den här ensidiga, kan man ju säga, den här inte riktigt symmetriska äktenskapet där man ger och tar till varandra och försöker förstå varandra, utan där man tycker man själv får ha vilka utspel som helst och vilka beter sig lite hur som helst, men att man ska ha någon som, vad sa vi, älskar allt, förlåter allt, förstår allt. Och det gäller faktiskt inte bara kärleksförhållanden och äktenskap. Jag har haft vänner som alltså en kvinnlig vän i min egen ålder som kan också ha den här önskan om en bästa vän, de som har varit ensamma och just därför kanske inte haft någon nära vän. Om de känner att ja, men Rigmor eller Emma och jag, vi har blivit bästisar. Och sen kommer den här liksom gränslösa hoppet om förståelse, kärlek då, eller vänskap. Och bli förlåten för allt och så vidare. Att det kan finnas och komplicera alla nära relationer. Och jag kan säga också att en förälder med den profilen är ingen enkel förälder att ha. Så liksom man kan förmedla vidare sin egen problematik till nästa generation.
Ja, och det blir på något sätt nästa historia att berätta om hur föräldrar är. Ja.
Ja, men det kan man ju ana, tänker jag, i Björn Andresens fall. Att exakt. Om hans mormor förlorade sin dotter i ett självmord, så är det väldigt vanligt att man upplever som förälder att det var ens eget misslyckande, att man kunde ha gjort något. Och att hon inte kunde bearbeta det på rätt sätt, utan då istället kände att hon ville ha ett riktigt framgångsrikt barnbarn som på det viset kunde kompensera för allt
och uppfylla det där som inte dottern gjorde. Ja, ett otroligt intressant ämne som vi kan ju prata om massor, men vad säger du, Rigmor, ska vi stanna där idag? Fortsätta nästa vecka.
Det är du som håller klocktiden åt oss. Ja, antar att det är det som
jag kan säga att det är på sekunden snart en timme. Så att...
Oj, vi slutar direkt. Ja, men det finns mycket mer att både tänka sig. Och vi räknar ju nästan med nu att vi kan få så intressant återkoppling på våra samtal från våra lyssnare.
Det gillar vi. Så gå gärna in på Facebook, läs, kommentera. Och gilla oss där, och även Instagram, och mejla oss på sektpodden@gmail.com om ni har några funderingar eller historier eller ni vill fråga något speciellt. Tack för oss idag.
Tack.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.